avsnitt 134. Och även om vi kanske inte varit särskilt regelbundna den sista säsongen, så är det faktiskt 6 år sedan, hösten 2017, som Valencia-podden såg dagens ljus med sitt första avsnitt, vilket väl ändå får kännas lite imponerande. Nu kanske alla trodde att vi hade gått och gett upp det här helt och försvunnit från radarn, men icke sa Nicke. Så här 11 månader senare är vi tillbaka igen. Starkare än någonsin, vågar man knappt säga. När jag sitter här ensam vid micken ikväll efter att det kört ihop sig helt för övriga poddkollegor. Så vi får be om lite förståelse för omständigheterna för det. Podden är i alla fall tillbaka. Jag kommer sakna den här dynamiken ikväll. De här diskussionerna som vi ofta vill och försöker få till. Istället så blir det mer en variant av en schizofren Niklas som ska försöka prata och lufta tankar om Valencia och allting som har hänt med mig själv och mina alter egon. Vi hade tänkt lägga upp dagens comeback-avsnitt med att inleda kort med de senaste nyheterna omkring klubben. Ge en kort analys av säsongens första 3 matcher. Såklart med mer fokus kanske då på senaste matchen mot Osasuna, lite färskare i minnet. Sen tänkte vi, som nu blir jag, ta ner transferfönstret. Vi spelar in det här nu torsdag kväll så att vi har ungefär ett dygn kvar. Och försöker också ha Twitter-tråden uppe här för att följa live om det är något som händer under inspelningen. En kort summering på hur truppen ser ut och hur vi tror den här truppen ska kunna ta sig an säsongen. Och kanske lite då förhoppningar och lite grann vad vi saknar och hade hoppats på kanske. Som inte än så länge kommit in i alla fall. Och sen ska vi runda av lite grann med och blicka framåt till helgens match mot Alaves på lördag. Vad vi tror om denna och vad vi kan förvänta oss kanske av Valencia den här fjärde omgången. Kort nyhetssvep, man kan väl säga så här, det mesta som händer i Valencia och det mesta nyheterna omkring Valencia här de senaste veckorna handlar ju såklart om transferfönstret, huruvida man får in de här förstärkningarna som Barraja önskar och har fått lovat sig. Och jag tror att vi alla, framförallt kanske nu när man ser de här 3 första omgångarna och man ser vad som hänt under sommaren, vi kommer tillbaka till så ser man att det verkligen behövs och saknas spelare, framförallt i de offensiva leden kanske. En av namnen som har seglat upp väldigt mycket från sidan och skymundan får jag säga är Paco Alcácer. Det börjar med att officiella kontot la upp en hyllning till honom igår onsdag, han fyllde 30. Men det är lite gamla goa klipp där man fick lite nostalgikänsla med hans hattrick i den här remontadan mot vad heter de nu? Basel såklart, 2014. Men att Paco Alcácer nu, 9 år senare, 30 bast, har liksom varvat ner i Sharjah i Dubai, ska vara aktuell som förstanfallare för Valencia. Det kom ganska oväntat. Så vi får väl se hur det slutar egentligen. De senaste rapporterna säger väl att Paco Alcácer och Sharjah har liksom sagt okej till affären som ska handla om ett lån till Valencia. Men att Valencia väl nu lite grann avvaktar, då är det uppenbart att Paco kanske inte är första prioritet så att säga. Så att man har en del andra spår som man vill gå på först, men verkar dock inte alls omöjligt att vi får se Paco Alcácer i nummer 9 i Valencia igen. Vilket, ja, det känns som att det är kanske inte den anfallare man hade tänkt sig skulle ramla in i fönstret sista dagen. Men det, så är det väl när man är ute i så här god tid som Valencia är och man uppenbart är usla på sportcheferiet. En annan nyhet, om vi stannar vid nyheten en liten stund, det är kanske ingen nyhet längre eller någonting nytt, men vi har ju en norrbagge med Mestalla-laget, vilket är väldigt kul. Alexander Gurendal, han har varit i klubben nu i flera år. Det som är lite skoj och mer nytt är väl att han också debuterade faktiskt för A-laget här i somras i träningsmatcher och även hoppade in i Trofén Orangea, som är den här presentationsmatchen på Mestalla för säsongen. Så kanske med lite flyt att vi kommer att få se honom ännu mer i A-laget även i officiella matcher under säsongen och i lite mer skarpa lägen så att säga. Och det är väl skoj med lite nordiska inslag. Gurendal förlängde med klubben här under sommaren, så har han kontrakt till 2026, så det är verkligen en spelare som man tror på. Vi får väl också se och hoppas om vi kan få med pappa Gurendal kanske i podden här under säsongens gång. En annan grej, några nyheter som vi behöver nämna och vill lämna och tipsa om, det är ju Nivas podd When We Were Kings, som nu har Valencia som tema och som säsong, och äntligen får man väl säga. Här följer man Rafa Benitez eran med då kul med våren 2024 med El Doblete och Leseger och UEFA-cup-triumfen, och det är många timmar ren och skön njutning och nostalgi på hög nivå. Det är nästan någonting så här poetiskt att få återuppleva de här åren och allt som hände med Erik Nivas stämma och med hans inlevelse och fördjupning i ämnet. Så det är 2 väldigt efterlängtade avsnitt jag varmt rekommenderar er alla att lyssna på när ni har lyssnat färdigt på Valencia-podden såklart. Det var det lilla om nyheterna. Händer inte mycket. Det kommer inte ut mycket nyheter i alla fall, utan det handlar mer om vilka spelare kommer framförallt komma in. Det har inte varit lika mycket snack de sista veckorna i alla fall om fler spelare ut. Den enda spelaren som kanske har varit mest aktuell att eventuellt förloras har väl varit Mamardashvili. Men där jag tror att de sista rapporterna så ska det väl mycket till här på slutet att man släpper honom. Målvaktspositionen är kanske också någonting som de flesta lagen nu har säkrat upp så att säga. Det var väl framförallt där ja nu är det väl en månad sedan när Courtois gick sönder i Real Madrid som man var lite orolig att Mamardashvili skulle kunna vara deras alternativ för de hade säkerligen haft pengarna att kunna punga upp för Big Mama skulle flytta till huvudstaden och det känns ju faktiskt som att Mamardashvili skulle vara en ganska så bra Real Madrid-keeper. Men det är vi glada för att han stannar kvar. Det såg vi inte minst i fjol hur viktig han är för laget och vilken potential han har. Så att det är ju en keeper som säkerligen räddar några poäng per säsong minst. Om vi kollar lite grann på inledningen av säsongen spelmässigt då, eller poängmässigt. 6 poäng på de 3 inledande omgångarna. Inledde ju säsongen på bästa möjliga sätt med en ganska, i alla fall för mig, oväntad 3 poäng i premiären mot regerande Europa League-mästarna Sevilla nere på Ramon Sanchez-Pizjuan. Xavi Guerra blev hjälte där med sitt sena mål. Sevilla som väl i ärlighetens namn såg ganska bleka ut och också har följt upp den här premiärförlusten med 2 raka förluster till. Så att ingen bra start på säsongen för Sevilla men en mer skön start på säsongen då för Valencia. Den här segern följer man sen upp med att besegra Las Palmas hemma på Mestalla. Efter att ett av sommarens få nyförvärv, Pepe Lu, varit säkerheten själv från straffpunkten där med kvarten kvar. Senaste helgens match mot Osasuna var väl lite grann ömsom vin, ömsom vatten. Första halvlek var väldigt, väldigt svag. Man låg under med 1-0 i paus efter att ha hamnat underläge på en straff. Andra halvlek ryckte man upp sig rejält spelmässigt. Tyckte man så tydliga intentioner, både spelmässigt framförallt, inställningsmässigt kanske. Och man gick verkligen för det här och jagade kvitteringen hela andra halvlek i stort sett. Så att när väl Hugo då fick göra mål på sin väl 7:e eller 8:e målchans så kändes det ganska rättvist. Och sen så var det ju Valencia som gick för 2-1 målet. Det var de som hade momentum och man hade bud på mer. Så därför blev det ju en riktig kalldusch då när Nacho Vidal på övertid cykelsparkar in 2-1 och alla poängen flyger iväg till Pamplona. Istället för att inlett kanske då med 9 eller 7 poäng så blir det istället 2 seger och en förlust som summerar de 3 första omgångarna. Också ganska segt det här målet. Det kommer ju på andra situation på en hörna. Dels är det väl ganska svag markering och dels så är det ju med ett litet flaxmål som Vidal gör. Men också att hörnan kanske aldrig skulle blivit hörna. Det var en ganska solklar frispark på Gaia ute på kanten precis när bollen går till hörna. Så det var lite surt på övertid. Ett sånt mål och när det kanske inte skulle blivit godkänt heller. Kanske man ska se över liksom de här 3 omgångarna så kanske 6 poäng. Vi har haft lite kanske flyt och flax i någon match innan. Men det är klart att det var skönt att vara obesegrad och i alla fall 7 poäng med oss här efter 3 omgångar. Spelare som stuckit ut positivt för mig har väl främst varit innermittfältet och kanske framförallt då Xavi Guerra för mig själv i alla fall som jag tror de flesta av oss förälskade sig här under våren när han kom in och var med och starkt bidrande också till att man räddade kontraktet till sist och nu tycker jag han växer för varje match. Känns som en spelare som verkligen har allt i sig. Och för mig var det länge sedan man såg sånt här rejält genombrott så pass snabbt måste jag säga. Så att det skulle bli väldigt, väldigt skoj att följa framåt också. Vid sidan om honom tycker jag också att nyförvärvet Pepe Lu som kom från Levante går från klarhet till klarhet visar att han kommer vara en så viktig spelare för Valencia det här året. Säkerheten själv från straffpunkter som jag sa har ju mycket offensiva kvaliteter men även funkar bra i passningsspel och uppbyggnadsspelet måste jag säga. Så generellt har väl inomhusfältet varit det som varit mest spännande då med Xavi Guerra, Pepe Lu och sen André Almeida sidan om sig som även han som vi såg redan i fjol har ju liksom en väldigt, väldigt hög nivå i sig. Så att för de här 3 spelarna och vara skadefria så tror jag det kommer att bli väldigt, väldigt spännande. För det är 3 väldigt unga spelare som absolut inte är färdigutvecklade eller på toppen av karriären. Defensivt tycker jag också att Baraja faktiskt fått ordning på det. Nu har kanske inte testat supermycket inledningsvis mot inte liksom de skarpaste motstånden. Men jag tycker ändå att man kan se att man släpper till färre målchanser. Ligger lite mer rätt. Man försöker vara lite mer spelande. Så det känns ju positivt för det kändes som i fjol som att det var ganska ofta som det var rena pannkakan i försvaret på något sätt. Så det känns som att man har byggt nerifrån och det har väl också varit eftersom offensiven har ju varit en såklart stora akilleshäl där det är väldigt, väldigt tunt med spelare. Har ju i stort sett tappat alla de kanske som var 1, 2, 3, 4, 5 i startkön i fjol. Har ju försvunnit eller är på väg bort. Så Hugo Doro har ju fått bli den som är liksom den centrala ledande anfallaren. Han kämpar på och krigar och spelar med mycket hjärta, men det saknas också kvalitet på något sätt. Och det är ju, för mig tycker jag det är ett litet underbetyg och svaghetstecken att det är Hugo Doro som ska vara startartnare för Laryt Valencia. Jag tror att hade man fått in en lite mer etablerad anfallare och målskytt så hade det gjort enorm skillnad för detta laget. Så det är ju det man hoppas på, att det är liksom den spelaren som ska komma in här också, för att det känns som mittfältet framförallt, och som jag sa, inom mittfältet. Och kollar man liksom på kanterna, finns det ändå spännande spelare. Defensivt ser det helt okej ut. Mamardashvili i målet. Det är ett väldigt spännande lag om man ser liksom på en 10-12 spelare. Men det som saknas är ju liksom den här killen. Det har man ju inte sett, framförallt kanske mot Osasuna, där vi skapar väldigt mycket läge och fina inlägg. Men där är liksom inte den här anfallaren i boxen som får vara valtad på något sätt. Så att det är väl det som är det absolut största hålet. Kanterna har vi ju haft unga spelare, Diego Lopez, men det märks också här att man har tappat kvalitet. Det var ju både Samuelin och Kluivert som har försvunnit, som spelade både på kanten och centralt i fjol. Så offensivt sett så är det stort tapp, och det är ju där man också har det största hålet att fylla på något vis. Då glider vi väl lite osökt in på transfersommaren, transferfönstret om man säger så. Idag med ett dygn kvar som sagt så kan vi summera 4 spelare in, 10 spelare ut. Ganska så ensidig sommar, framförallt inledningsvis där det bara var spelare som försvann. Det var en hel del spelare som var inne på lån från i fjol som man hade väl koll på, eller hade mer kanske räknat med att de skulle försvinna. Sent omsider så blev Pepe Lu det första riktiga nyförvärvet. Lång historia om man räknar bort så. Och räknar vi bort då Zenk Özkan, som också liksom blev som ett nyförvärv, men det var mer att man utnyttjade köpoptionen på hans lån från i fjol. Länge såg det ut som att Pepe Lu skulle vara det enda nyförvärvet. Sen blev det klart där slutet av förra veckan att även Kanos kommer in som nästa nyförvärv, och det är väl två Valencia-pojkar, får man säga. Pepe Lu som man då som sagt hämtar från Levante. Kanos kommer då från Brentford, men som har en historia i Valencia. Så det är spännande på det sättet. Pepe Lu som sagt har sett väldigt bra ut. Kanos gjorde ju debut och inhopp senast. Jag tror ändå att det finns någonting där på något sätt. Om han kan komma tillbaka till de höjderna som han hade när Brentford spelade i Championship, så finns det nog en potential att få fram där. Sent i tisdags kväll, det vill säga förrgår, blev också då äntligen Selim Amala klar på lån med köpoption från Valladolid, Lejonet från Marocko. Finns ju vissa frågetecken såklart. Han har spelat 8 matcher de senaste 9 månaderna, när han då hamnade i ett litet dödläge i Belgien efter att ha gjort ett mycket bra VM, och ville inte förlänga med sin klubb Belgien. Sen kom han till Valladolid i januarifönstret, inledde bra där, men blev sen skadad, och sen har han då legat i lite limbo här under sommaren, nyligen av säsongen, där han var tydlig med att han inte vill spela i Segundan och har då jagat ny klubb. Finns absolut en stor uppsida i Amala. Det har vi inte minst sett i vad han gjort med Marocko. Gjorde ett fantastiskt fint VM sist. En box till boxspelare med en fin blick för spelet och en fin passningsfot. Sen är det ju alltid frågan såklart om det är innermittfältet som egentligen behövt förstärka. Men det är klart att det behövs en viss bredd där också. Så det ska bli intressant att se honom i Valencia. Jag tror ändå att det finns möjligheter för honom att överraska positivt, så att säga, om man säger så. På utkontot då kan vi då summera utan någon inbördes ordning att spelare som Toni Lato, Cavani, Samuelino, Kluivert, Nico, Jonas Musa, Kömert, Ilay Moriba, Oros Rakic och Jorge Sanz har försvunnit från fjolårets trupp. Så att det är många spelare som har försvunnit, flera av de här som ni såklart vet, framförallt kanske då Melino, Kluivert, Cavani, Nico, Musa har ju varit ganska så regelbundna startspelare i fjol. Här har vi tänkt att vi skulle ha en lite längre diskussion då, vad det är vi ser att vi i laget saknar och vad vi hoppas på innan fönstret stänger. Men jag får väl liksom köra mina spontana tankar om det här, och det är ju ganska uppenbart att det är offensiven som vi liksom inte alls har fyllt de hålen som vi har tappat, om man säger så. Det var inte så att vi hade någon bred anfallsuppsättning i fjol. Cavani var ju ganska ofta liksom den enda anfallaren som egentligen fungerade, som man spelade med. Kluivert fick ju gå ut på slutet och spela central nia och gjorde ju det väldigt bra, men nu är ingen av dem kvar. Och det är väl framförallt kanske Kluivert som man hade hoppats att klubben skulle kunna lösa, så han är kvar. Tyckte han gjorde en fantastiskt fin vår och var liksom en av lagets viktigaste spelare där, och jag tror att han hade kunnat ha en ännu större roll i år när han kan klubben och med flera yngre spelare runt omkring sig. Så det var synd att man inte kunde bygga vidare på det. Cavani till Argentina var väl mer liksom tråkigt slut på det. Cavani kom in fint i höstas och gjorde det bra. Hade ju sen stora skadebekymmer och blev ju aldrig riktigt helt återställd känns som. Och tappade ju sitt målstim också under våren. Så det går så att det är lite för dyr. Och skadebenägen spelare kanske får ha i truppen. Men man hade ju hoppats att när man löste liksom Cavani out med den löneposten att man också då skulle kunna ta in en anfallare som skulle kunna ersätta honom. Men än så länge är ju den positionen helt tom om man säger så. Så försvarsmässigt så går det väl liksom så. Det är klart att man hade kanske önskat någon mer mittback in. För vi har en Gabriel som är ganska skadebenägen. Och det är Kabi som du kanske inte helt kan lita på. Men ja, jag tycker så. Och det är definitivt backlinjen helt okej. Okay. Det är liksom ingen Champions League-backlinje. Målvakterna såklart superbra. Men Mamardashvili som liksom håller hög ligganivå. Inom mittfältet, spetsen finns där, bredden och det är väl också såklart frågan när man har så många unga spelare att det kommer att vara lite upp och ner under säsongens gång. Det fina, eller positiva är väl att vi bara har ligan fokuserat på och lite Copa del Rey-äventyr men inga Europa-matcher så det borde liksom inte slita på spelarna så pass mycket att man behöver ha en allt för bred trupp. Men Amala in där och sen har vi då till exempel en Hugo Gemon som man borde kanske kunna få ut mer av. Som är fast i frysboxen av någon anledning. Det är väl också någonting att ta upp i ett poddavsnitt senare kanske. Vad som har hänt där. Men det är ju liksom de tre offensiva platserna som är väldigt, väldigt tunna. Där man både behövt få in spets och bredd egentligen. Jag hade ju gärna sett att man tog in tre spelare här egentligen. Kanske två nior och en ytter eller någonting. Och kunna även då, menar Hugo Doré är en spelare som du både kan använda centralt men han funkar också och har liksom som inhoppar på en kant med sin arbetskapacitet där. Så hade man kunnat få in det och helst kanske fått in då en anfallare som är någorlunda pålitlig målskytt eller som kan blixtra och blomma ut i Valencia så hade det här sett väldigt, väldigt spännande ut. Då tror jag egentligen faktiskt att man hade kunnat ha en teoretisk möjlighet i alla fall att kunna kriga om en av de sista Europaplatserna runt 7-8 plats i ligan kanske. För får man inte in den här anfallaren så tror jag det liksom finns en risk att med lite otur om kommer in liksom i en dålig fas. Man har ligan som nästan ett av Europas yngsta lag. Så det är frågan hur de här hanterar liksom lite motgångar om man kommer in i en tyngre period. Man gjorde ju det väldigt bra i våras så att det finns liksom inte frågetecken så. Men det finns en risk tror jag att om saker och ting skiter sig så kan det liksom bli bottenstrid igen. Det finns liksom ingen bredd egentligen i truppen som den ser ut idag. Så skador på fel spelare och avstängningar i fel matcher så att säga. Så kan det snabbt bli kämpigt igen. Men vi får hoppas här det sista dygnet att vi får in ett par offensiva pjäser till. Och att nyckelspelarna håller sig skadefria framåt. Så tror jag att det kan bli hyfsat spännande säsong. Det känns som att det är en ganska öppen ligasäsong också. Det är ju liksom ingen av de här lagen runt omkring i mittenfältet som liksom har spenderat eller superimponerat i ledningen heller. Så att jag tror det finns alla möjligheter för det här unga laget om man liksom kan komma in i en bra stint, få lite självförtroende och bygga vidare på det. Och kanske då få in den där anfallaren som också gör att man tar de där extra poängen när en match står och väger om man säger så. Det som är lite intressant är hela transferdelen där jag liksom som ekonom lite grann snör in mig. Om man kollar på liksom det finansiella i det här så kan man säga om man kollar den här sommaren så har vi då fått in ungefär 25 miljoner euro på kontot i försäljningar. Flera spelare av de här 10 som har lämnat var ju på lån som sagt så att det var inga transferpengar på alla men det var ungefär 10 miljoner ut från kontot. 25 miljoner in. Det var ju 5 miljoner på Öskar och 5 miljoner på Pepelu. Amala som sagt kommer på lån. Mycket av de här pratet om anfallare är ju också att det är en spelare som ska komma på lån. Antingen det blir Rafa Mir eller Pakulkassa eller någon annan så tror jag inte att det kommer vara någon som man köper. Så att det känns ju som att vi kommer ju få ett överskott på då 15 miljoner den här sommaren. Kollar man då lite historiska mönster så ska vi se att förra året så spenderade vi 12 miljoner på framförallt då Almeida och Hugo. Men vi sålde också för 55 miljoner, framförallt då pengar in för Gede, Soler, Maxi och Sillesen. Så då är det liksom ner på 43 miljoner plus förra året, 15 miljoner plus det här året. Redan här så börjar man liksom se vart det vill komma kanske. Jag skulle också säga, även om man stannar vid det rent ekonomiska och pausar det ett tag så kan man också se. I fjol försvann Gede, Soler, Maxi. Inför den här säsongen försvinner Cavani, Kluivert, Lino. Det är liksom spelare som säsongen tidigare står kanske för 78% av målen. Så varje säsong så tappar du liksom 78% av målen från föregående säsong. Och det är klart att det någon gång kommer den verkligheten ikapp på något sätt. Så att, ja, man tycker att de här sakerna borde vem som helst kunna se, och kanske de sitter du som sportchef eller ägare så borde liksom inte det vara någon superöverraskning att du får problem på offensiven om du varje år skeppar iväg dina starkaste offensiva spelare. Du kan liksom inte förlita dig på att det ska komma upp några yngre underifrån och göra underverk direkt på något sätt. Men vi får väl anledning att återkomma till det lite grann. Blickar vi tillbaka då till sommaren 2021, säsongen innan förra året. Då köpte vi spelare för 12 miljoner även den här sommaren. 12 miljoner euro pratar vi då om. Det var det faktiskt främst på Marcus André, vilket också är lite humoristiskt kanske. Lite grann spenderar man på att få in folk i er. Sen köpte vi också Mamardashvili, men det var ju fickpengar som man köpte honom från Georgien. Vi sålde för 3 miljoner ungefär, men där vi också släppte många spelare på free transfer som man borde kunnat förhandla bättre. Till exempel Vaskan i Liga, Miro, Jason, Piccini, Sobrino, Manu Viejo. Så det var en sommar där man spenderade mer än man fick in i alla fall. Men jag tror att kollar man liksom budgetutrymmet lönemässigt så borde det funnits stora möjligheter att kunna få in ännu mer spelare egentligen den här sommaren om man räknar alla spelare som försvann. Sommar 2020, noll spelare in, noll pengar ut. Men pengar in för ungefär 90 miljoner euro. Framförallt var det Ferran Torres, Rodrigo och Kondogbia-försäljningarna som drog in pengar. Coquelin och Parejo försvann ju till Villarreal för småpengar, men plus 90 miljoner den sommaren. Så kollar vi då summerat totalt sommar 2020 till idag, sommar 2023, så har vi sålt spelare för 175 miljoner euro och köpt spelare för 34 miljoner euro. Det vill säga ett netto på de här åren på 141 miljoner euro plus 1,7 miljarder svenska kronor i överskott de här två, tre senaste åren. Och det är ju liksom, det går ju att vända hit och dit på det här och det går att skylla på budgetar och allt vad det är, men det är liksom, det är ingen FIFA Financial Fair Play-budget som kräver att du ska ha 1,7 miljarder i överskott över tre säsonger. Det är liksom, det kommer jag aldrig köpa. Och det går att säga att pengar är inte allt och Valencia ska liksom inte vara den här riskklubben som spenderar kanske. Men det är ändå talande och för mig så säger det mycket om varför Valencia sjunker och varför man haft problem att ta sig upp och varför det liksom så gick så långt som det gjorde fjolåret där man liksom räddade kontraktet i andra halvlek i sista omgången. Och det här börjar ju redan sommaren 2020 när man börjar nedmontera det här laget utan att ersätta det. Det leder till sämre lag året efter, bommar Europaspel, därför får man mindre budget igen, mindre intäkter. Sen samma visa sommaren 2021, inga satsningar, sämre lag, inget Europaspel, sjunker i tabellen. Och sen så blir ju det här liksom någon slags självuppfyllande profetia på något sätt, och det blir liksom en negativ spiral som aldrig tar slut. För att liksom varje år så får man ett sämre lag, man kommer längre från Europa, får lägre intäkter, får mindre budgetår efter. Och det är liksom så, har du inte en liksom grymt fungerande sportchef eller värvningsstrategi eller ägare för den sakens skull som inte använder liksom de medlen ens som man har till förfogande. Det är liksom inte så att Valencia värvar liksom för allt det som man kan använda, utan det är ganska uppenbart att man har 1,7 miljarder i överskott. Och det är klart att man kanske hade behövt redovisa ett överskott här de här åren eftersom intäkterna varit lägre än de innan. Men där finns ju säkerligen mycket pengar av de här som man hade kunnat använda. Det finns liksom inga regler som säger att vi var tvungna att ha det här överskottet på 1,7 miljarder. Så att det, nej, det är ju inte förvånande kanske att Valencia är det de är när man ser liksom ekonomin, när man ser hur de har hanterat det på det viset. Så det är ju, alltså för mig blir det att den här ekonomiska urholkningen säsong efter säsong i kombination då, eller kanske då tack vare, som man nu ser på det, bristen på liksom sportchef som kan sitt jobb. Det har ju satt Valencia i det läget som det nu är. Det är liksom ett lag som jag sa, vi fixar kontraktet i sista stund i fjol och i år står vi där med liksom en extremt tunn trupp och en otroligt ung trupp. Där finns potential, det är väldigt spännande trupp. Men det jag vill komma till är att vi hade absolut inte behövt vara här, utan vi har ju lite grann skapat det här läget själv på något sätt. Alltså, för att Valencia ska ta sig tillbaka så behöver man ju liksom hitta en säsong där du kommer ut i ett Europa League kanske, för lite mer intäkter, locka till dig lite fler spelare, få lite större budgetutrymme och sen året efter så kan du kanske då ta ytterligare någon placering. Nu behöver vi bygga det så här sakta men säkert för att kunna komma tillbaka till Champions League-höjder igen och kunna fightas topp 4. Men för varje år som man nedmonterar liksom laget och truppen så kommer det ju längre och längre ifrån, för varje år blir det svårare och svårare att komma tillbaka. Så att nu ska vi liksom inte fastna i någon domedagsprofetia här på något sätt, men det känns ju liksom, det känns ju tungt på det sättet. Det som känns väldigt positivt, måste jag ändå säga, den här säsongen om man jämför med hur det kändes ett tag i vintras, det är ju att Baracho har ju liksom behövt, såklart, släppa fram de här yngre spelarna. Men han har ju också visat en viss fingertoppskänsla, för att säga, och lyfta fram rätt spelare. För det är flera av de här spelarna som för liksom vid ett halvår sedan hade många av oss knappt hört talas om dem än, som idag är givna startspelare och ledande spelare i laget. Så att uppenbart är det så att någonting får göra i Valencia, och det är liksom akademin som liksom kan få fram. På ganska kort tid så hade vi tre, fyra, ibland fem spelare från liksom, med Steyr akademilag som spelade La Liga för fotboll i våras, och tog de poängen som liksom krävdes för att man skulle klara kontraktet. Så att det är väl så att man får försöka liksom vända på det på något sätt. Att vi har ett väldigt ungt spännande lag, förhoppningsvis så kan de liksom få chansen nu att spela ihop sig. Förhoppningsvis kan man då liksom krydda det med lite spetsspelare och etablerade spelare utifrån, så de kan bygga liksom ett robust lag som kan ta Valencia tillbaka till någorlunda toppen av ligan igen, åtminstone över halvan, och åtminstone liksom så kunde det vara ett Europalag. Men det där är ju, ser Osasuna som ut och spelar i Europa nu, så varför skulle inte Valencia kunna göra det? Det är ju liksom bara löjligt gäng egentligen, och försöka liksom som Limmel och påstå något annat, skulle jag säga. Det var det om transfersommaren. Avrunda lite grann med uppsnack inför helgens bortamatch mot Alaves. Ett Alaves 18.30 på lördag, förresten, avspark. Det är ett Alaves som har blandat och gett. Man inledde ligaspelet med förlust mot Cadiz. Man följde upp det med en ganska galen seger mot Sevilla, som svängde fram och tillbaka. Men kommer nu senast från en förlust mot Getafe. Alaves är ju nykomlingarna från Segundan, som tog sig upp i La Liga efter den här mycket dramatiska finalen mot Levante, som i andra mötet i Levante i Valencia avgjordes på en straff i allra sista sekunden av förlängningen av skäggprydde Villalibre, som säkert en hel del av er kommer ihåg. Ganska så tveksamt dömd straff dessutom. Så ett enormt tufft slag för Levante, som länge låg på direkt uppflyttningsplats och halkade ner och hamnade i det här playoffet. Och sen så bommar man playoffet på det här sättet i sista sekunden på en straff som är ganska tveksam. En del frågor som jag hade ställt inför lördag, det är ju, får vi se Kanyot från start kanske? Gjorde ett pikt idag på senare, så jag tror absolut inte att det är omöjligt. Jag skulle nästan bli förvånad om han inte startar, måste jag säga. Får vi se en debut av Amala redan till helgen? Är han aktuellt för ett inhopp? Svårt att säga liksom så, hur hans form är och hur. Det vi kunde säga med Kanyos var ju att Baraja hade med han i truppen direkt och gav honom 10-10 direkt. Så kanske ungefär samma sak vi kan tänka oss för Amala, att det kommer ett litet inhopp i slutet av matchen. Har mycket snack om skadekänning för Hugo Doro. Vem är liksom alternativet centralt i anfallet den här helgen när ingen anfallare har kommit in? Det blir väldigt intressant att se hur Baraja formerar laget om Hugo Doro inte är redo för att starta. Gabriel sägs missar man matchen också, han på grund av skada. Så nu är väl den snurran igång igen med honom. Det blir intressant att se hur Gemon, är han aktuell för en startplats eller är det ett inhopp i alla fall? Han har liksom känts som han är allra längst ner i hierarkin och i frysboxen hos Baraja, vilket är svårt att förstå på ett sätt. Det går från landslagsspelare till och kännas väldigt långt ifrån startelva eller ens ett inhopp. Diakabi, blir det mittback nu eller fortsätter han som innermittfältare? Har också varit ett av Baranjas experiment här i inledningen med Diakabi som innermittfältare. Det har väl sett bättre ut än vad man kanske hade trott, om man ska säga så. Javi Guerra har varit lite fram och tillbaka, startat och inhoppare. Nu måste han väl ändå få starta, tycker man, efter det han har visat upp den senaste tiden. Så det är en hel del frågetecken som jag hoppas blir utropstecken på lördag, och det hade varit skönt att följa upp den här retsamma förlusten mot Osasuna med att knipa en trepoängare mot Alaves, vilket också då skulle vara andra raka bortasegern, vilket inte hänt på år och dag, känns som, för Valencias del. Och det skulle också vara, Alaves är ett lag som jag definitivt ser att Valencia ska ha bakom sig när vi stänger ligan här sen framåt maj. Så att 3 poäng här ska absolut vara möjligt, och det hade varit ja, men skönt att liksom så hålla sig kvar på över halvan och toppen av La Liga istället för 2 segrar i inledningen och sen 2 förluster kanske. Då börjar helt plötsligt liksom frågetecknen komma igen, och det kan börja blåsa snålt snabbt nere i Valencia. Det vet vi sen innan. Så vi hoppas på 3 poäng på lördag. Vi hoppas också att vi är tillbaka vid mikrofonerna nästa vecka och snackar ner den här matchen. Kommer man också snacka ner då hur transferfönstret stängde, hur truppen ser ut, och ja, vad vi tror framåt när vi liksom har en komplett trupp på plats. Förhoppningsvis så slipper jag sitta här själv då och sondera mina tankar med mig själv. Förhoppningsvis har med oss någon poddkollega. Kommer också ha med oss Paco Polit som gäst här antingen nästa vecka eller veckan efter det. Och höra lite insidernyheter från vad som liksom surras om på gatorna och bakom dörrarna nere i Valencia. Också intressant att höra hans syn på laget och vilka spelare som var nära men aldrig blev någonting av om man säger så när transferfönstret är stängt. Så att det hoppas vi kunna bjuda er på här framåt och vi också hoppas kunna komma tillbaka igen med lite mer regelbundenhet och inte att det ska behöva dröja 11 månader tills vi hörs igen. Men med det så tackar jag för idag och önskar er en fortsatt fin vecka. Hasta luego.
Trago Alpe, recibe la pelota Jorge Molina y va Jorge Molina, cabalga como si fuera un chaval, sigue Jorge Molina que pisa área, le puede pegar el golpeo, tocó en Hugo Duro que le negó el gol a su compañero y ahora la réplica inmediata del Valencia, qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco, envío al área Gameiro.